en podcast från Aftonbladet Ledare.
Nästan varje vecka kommer det larmrapporter om att det blir fler fattiga i Sverige. Och med kirurgisk precision så driver regeringen en politik som går ut på att det ska bli svårare att vara fattig. Det har handlat om ett bidragstak eftersom man tänker sig att människor staplar bidrag på varandra och blir rika på kroppen. Det har handlat om aktiveringskrav för människor som behöver försörjningsstöd. Och nu här om veckan så lanserade regeringen sitt kvalificeringskrav för välfärden. De här reformerna har mötts av en massa kritik, men kanske har det saknats en analys av vad det här handlar om och vad det bakomliggande syftet är. Det ska vi försöka erbjuda idag. Vi som håller det här snacket i Startupressarnas regi är Niklas Altermark, som är jag, och som är katalysfilial i Skåne och forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet. Med mig så har jag Maria Persdotter, geograf och forskare på Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Fick jag det rätt där, Maria?
Absolut. Hej Niklas.
Hej.
Du är här.
Jag tänker att du är expert på svensk välfärdspolitik och i synnerhet hur välfärdspolitiken hänger ihop med migration. Är det en rimlig beskrivning av vem du är?
Ja, det låter lite förment att kalla sig expert, men absolut. Jag har länge intresserat mig för skärningspunkten mellan svensk migrationspolitik och socialpolitik och har ett särskilt intresse för de frågorna helt enkelt. Så ja, i den bemärkelsen så stämmer det absolut.
Ja, men ganska perfekt då, för det är ju här någonstans som regeringens politik rör sig nu. Jag tänker att liksom, regeringen har ju sagt att det är ett reformpaket, en förändring av det svenska bidragssystemet, säger de, som man genomför. Där då bidragstaket har varit en del och aktiveringskravet har varit en del och så kvalificeringskravet, som jag vet att du är lite extra intresserad av, är en del. Kan du liksom kort summera vad de här reformerna handlar om?
Mm, ja, men vi tar dem en och en. Aktiveringskravet handlar helt enkelt om att den som uppbär försörjningsstöd, det som vi fortfarande kallar för socialbidrag, att de personerna ska underställas krav att delta i olika typer av program, arbetsmarknadsåtgärder för att de ska kunna återgå i arbete och därmed försörja sig själva. Det här är ju egentligen inte någonting nytt, men reformen som nu har genomdrivit och som trädde i kraft bara häromdagen innebär att man skärper kraven på de enskilda men också på kommunerna som får ett ökat uppdrag att tillhandahålla den här typen av insatser. Så det är den ena delen. Den andra delen är det här bidragstaket som du nämnde, och det slår ju framförallt mot större barnfamiljer. För de familjer, ja, nu kan jag inte siffrorna exakt, men grundtanken är att större barnfamiljer inte ska kunna plocka ut försörjningsstöd i proportion till familjens storlek, utan att det ska finnas ett tak. Jag tror det där taket går någonstans vid fyra, fem barn. Och vad det innebär konkret är att stora barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd får betydligt mindre att leva på. Och de barnen får betydligt sämre ekonomiska förutsättningar i livet. Så det är de två första delarna. Och de rör då som sagt försörjningsstödet. Sen det här kvalificeringskravet som jag har varit lite extra intresserad av och som vi ska fokusera på här idag. Det är en reform som rör inte försörjningsstödet utan socialförsäkringssystemet. Och då specifikt de delar av socialförsäkringssystemet som brukar kallas för de bosättningsbaserade socialförsäkringarna. Och det är då de allra mest grundläggande trygghetssystemen. Det handlar om föräldrapenning, barnbidrag, bostadsbidrag, bostadstillägg för äldre och en rad ersättningar som utgår till föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar. för att kompensera dem för förlorad arbetstid och annat. Förslaget omfattar också sjukersättningen, det som tidigare kallades för sjukpension, och aktivitetsersättning som är en variant på sjukersättning kan man säga för yngre personer. Och slutligen ingår också äldreförsörjningsstödet. Så man kan säga gemensamt för alla de här ersättningssystemen är att de har tillkommit för att erbjuda en grundtrygghet för de som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder faktiskt inte kan arbeta. Och vad man vill göra med den här reformen är att införa kvalificeringskrav som då innebär att den som är ny i Sverige måste genom arbete eller bosättningstid kvalificera sig till de här grundläggande trygghetssystemen. Och jag vet inte hur detaljerat jag ska dra det.
Nej men alltså, det dyker ju upp följdfrågor så. Och den första kanske är då att logiken från regeringens håll är ju, det de säger är att man behöver incitament att arbeta. Och för mig då, som är en liten novis på vissa delar av detta, jag tänker att det redan finns en hel del incitament att arbeta för de här grupperna som kommer till Sverige redan idag.
Ja, nej men absolut. Det finns ju en, vad ska man säga, det finns ju någonting lite bakvänt i den här reformen som är, ja men dels säger man då att man vill stärka incitamenten för dem som är nya i Sverige att ta ett arbete. Och då ska man komma ihåg att under de senaste 10 åren, sedan den så kallade flyktingkrisen, så har det skett en mer eller mindre fullständig omläggning av svensk migrationspolitik. Och idag har vi en ordning där för att överhuvudtaget få stanna i Sverige under längre tid så måste du kunna försörja dig, du måste ha en anställning och en tillräcklig inkomst. Och det gäller flera olika kategorier av invandrare. Bland annat flyktingar som vill omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent sådant. Det gäller också den som vill återförenas med sin familj inom ramen för det som brukar kallas för anhöriginvandring. Och det gäller också de som kommit till Sverige för att arbeta. Inom alla de här områdena så har vi under de senaste dryga 10 åren fått skärpta arbets- och inkomstkrav. Så det är inte så att det saknas incitament för den som är ny i Sverige.
Nej, och det är inte att så arbeta. Att det är inte så att man bara kan ta båten eller bilen eller flyget till Sverige och knata till Försäkringskassakontoret eller socialtjänstens kontor och liksom börja plocka ut pengar.
Nej, precis. Det har ju varit en central del i regeringens retorik i samband med att man lanserat det här reformförslaget. Jag vet inte hur många gånger jag har hört Elisabeth Svantesson och flera andra av regeringens företrädare påstå att man att den nuvarande ordningen är orättvis för att man nu kan ta del av den svenska välfärden från dag ett. Men så är det ju de facto inte. Förutom de här inkomstkraven som jag nämnde väldigt många som träffas av det här förslaget, personer som sökt och beviljats asyl i Sverige och som sedan fått uppehållstillstånd. Många av de personerna har ju levt i Sverige i många år, ofta under väldigt knapra förhållanden. Vi känner alla till att dagsersättningen för den som är asylsökande i Sverige är försvinnande låg, 71 kronor tror jag, om dagen. Så väldigt många människor som träffas av det här förslaget har redan levt i Sverige under en lång tid, under väldigt knappa ekonomiska förhållanden och med väldigt begränsad tillgång till den svenska välfärden. Så det är en del i det som gör att man häpnar lite grann när man hör regeringens påståenden.
Ja, och det som det antyder är ju också att det här sannolikt kommer bli en ganska verkningslös politik. Jag menar, inbyggt i argument, och det här är inget nytt argument från höger, vi har haft i flera decennier att det är så gott att leva på välfärd, så därför har vi arbetslöshet för människor föredrar att gå på bidrag istället för att jobba. Och när vi sen har en verklighet där det inte är så himla gott att gå på välfärd och det redan ställs ganska mycket krav på människor så antyder ju det att den huvudsakliga effekten av detta kommer ju bli att människor i väldigt utsatta positioner kommer bli fattigare.
Ja, och det tror jag att regeringen är medveten om. Det skriver ju i alla fall regeringens egen utredare i den statliga utredning som ligger till grund för den här reformen. Dels så... jag var inne på det tidigare. Det finns ju någonting ologiskt i den här reformen. För de grupper som man kan tänka sig skulle kunna ta ett arbete och som skulle eventuellt då behöva stärkta incitament att ta ett arbete, de är redan underställda en rad inkomstkrav. Och den gruppen som träffas mest direkt och som träffas hårdast av den här reformen, det är ju grupper som faktiskt inte kan arbeta. Jag skulle tro att de som kommer drabbas absolut hårdast av det här är personer som har kommit till Sverige antingen som asylsökande eller som anhöriga till personer som redan lever i Sverige. Och som är äldre, sköra, har en kronisk sjukdom eller en livslång funktionsnedsättning som gör att de faktiskt inte kan arbeta. Det är framförallt de grupperna som träffas av det här förslaget. Så att, det finns ju en paradox i att man ställer krav på en grupp som de facto inte kan arbeta, att genom arbete kvalificera sig till tillgång till välfärd.
Och det antyder kanske att bakom retoriken så är det någon annan typ av politiskt projekt. Alltså det är någonting annat man är ute efter än det man säger.
Ja, det kan man ju misstänka.
Nej, men jag tänker så här att liksom, jag är ju socialförsäkringsforskare och det svenska socialförsäkringssystemet byggdes ut under 1900-talet. Man gjorde det för att människan behövde trygghet, en försäkring mot livets olika risker. Risken att bli av med jobbet, risken att bli sjuk, att bli funktionshindrad, att hamna i en situation där man liksom inte har råd med mat eller tak över huvudet. Och sen så byggdes det ut ännu mer och började innefatta stödsystem om man har barn till exempel. Föräldraförsäkring som var ett viktigt verktyg för att uppnå en större jämlikhet mellan könen etc. etc. Och av tradition och hävd så gillar inte högern det här. Det här var ett sätt att skapa ett mer jämlikt samhälle. Men det innebar ju också att man förflyttade makt mellan olika grupper i samhället. Människor som är väldigt, väldigt desperata att klara livhanken kommer inte begära lika mycket i lön. Som människor som vet att de inte kommer svälta ihjäl om de inte tar första bästa jobb. Och det innebär att högern inte bara i Sverige utan i nästan alla länder så är arbetsgivarintresset att hålla tillbaka den här typen av stödsystem. Och så tänker jag att jag har ju följt hur man liksom i Sverige och i en lång rad andra länder så konstruerar man alltid, när man angriper de här systemen så konstruerar man grupperna som är beroende av dem som lata, som oförtjänta. Man målade ofta upp en bild av att det finns ett väldigt omfattande fusk liksom. Och jag bara tänker, alltså Elisabeth Svantessons argument här, stämmer inte det ganska väl in i liksom den här historien?
Jo, men så tror jag absolut att man ska se det. Jag tycker det är en sak som är väldigt viktig att förstå med den här reformen är att, ja, men förutom de liksom omedelbara konsekvenser som den kan tänkas få i människors liv, vi vet att det finns vissa grupper som kommer bli fattigare och kommer få det betydligt svårare om den här reformen blir verklighet. Men bortom de liksom omedelbara sociala konsekvenserna så finns det ju, precis som du är inne på, en liksom bakomliggande tanke. Och jag tror att vi ska förstå den här reformen som ett väldigt grundläggande angrepp på den svenska välfärdsmodellen. Och Gud vet att den är långt ifrån perfekt, men vad det här förslaget innebär, som jag ser det, är att man tar en princip som länge varit bärande inom den svenska socialdemokratiska välfärdsstaten, och som bygger på att, ja, men att vi ska ha just socialförsäkringar och andra typer av trygghetssystem som erbjuder en grundläggande trygghet för alla. Du var inne på det. Den tar den principen och ersätter den med en helt annan typ av princip där förtjänthet är någonting som man just måste förtjäna genom arbete, genom inkomst, genom bidrag till det gemensamma. Och det är ju precis det som är Elisabeth Svantessons logik när hon säger att den nuvarande ordningen uppenbart inte är riktig och rättvis, så att det här nya systemet som de hoppas införa är just det, är rätt och riktigt. Så är det ju det hon antyder.
Hon säger liksom att det som är rättvisa är inte att betrakta ett gott liv som någonting som alla människor har rätt till, utan det är någonting som man måste förtjäna genom att prestera på ett eller annat sätt.
Ja, nej, men precis. Om det nuvarande systemet bygger på en typ av kollektiva rättigheter, så vill man ersätta det med en mer individualiserad ordning där varje enskild människa får skydd och ekonomisk trygghet baserat på vad den tidigare har bidragit med. Det är ju liksom den grundläggande logiken i det här förslaget.
Mm.
Och det är också därför som jag tycker att det här förslaget borde engagera inte bara de grupper som omedelbart drabbas, utan som jag ser det är det en jätteviktig principiell fråga för hela löntagarkollektivet, för fackföreningsrörelsen och egentligen för alla som säger sig värna en generös och robust välfärd.
Mm, ja, men jag tänker, så för liksom jag kommer ihåg när den dåvarande regeringen 2015 genomförde ganska stora nedskärningar på personlig assistans. Och då använde man, då målade man upp kollektivet av assistansanvändare som fuskare och använde väldigt uppblåsta siffror på hur stort fusket var. Och så tillämpade man någon typ av kollektiv bestraffning då, där man gjorde det svårare för precis alla som har ett behov av personlig assistans att få ersättning. Och det här straffade ju sig liksom. Det blev en fråga, det blev en ganska jobbig och tung svekdebatt, även om man lyckades med att göra nedskärningar. Samma sak i sjukförsäkringsfrågan där man mellan 2015 och 2020 så eroderade då den dåvarande socialdemokratiska regeringens stödet innan det kom lite återställare under pandemin. Även detta svårt liksom att försvara, massiv kritik. På något sätt så känns det ju som att man här försöker man angripa grundvalarna i ett väldigt populärt svenskt välfärdssystem genom att liksom ta egentligen en främlingsfientlig eller liksom xenofobisk logik och använda det upptrissade misstänksamheten mot människor som anses inte vara svenska, och så blir det liksom som någon slags murbräcka för att slå sönder de här välfärdsprinciperna.
Ja, det är absolut så jag också ser det. Som att man använder rasismen och den ändå förhållandevis utbredda välfärdschauvinistiska föreställningen om att de som kommer hit som nya, kanske framförallt de som kommer hit som flyktingar, inte liksom självklart har en rätt att ta del av den svenska välfärden, utan tvärtom måste göra sig förtjänta. Man kan ju konstatera att den här regeringen, men också samhällsdebattörer liksom krattat manegen för den här typen av reform genom ett språk som fäster väldigt mycket vikt och uppmärksamhet vid invandrares så kallade bidrag till det gemensamma, vad kostar invandringen och så vidare och så vidare. Men jag tror absolut att du har rätt och jag håller med dig i det du säger, att det här är en politik där man just använder en xenofob, främlingsfientlig och i grunden rasistisk föreställning om att invandrare specifikt inte är liksom förtjänt eller inte gjort sig förtjänt av den svenska välfärden för att undergräva ett generellt system som trots sina fel och brister trots allt är väldigt populärt. Och jag menar, vi känner alla någon som i någon period i livet varit beroende av just de här ersättningssystemen som förslaget gäller. Ja.
Jag tror att liksom, för det finns nu för tiden, håller jag på att säga, det har kommit mycket statsvetenskaplig forskning som visar liksom, som pekar på sambandet mellan främlingsfientlighet och nedskärningspolitik. Helt enkelt, det finns studier som hittar det här sambandet i Sverige och i en lång rad andra länder. Och det är ju liksom, jag tror att liksom en annan byggsten i detta är att vi är så tvångsmatade med ett politiskt språk som gör gällande att vi har knappa resurser. Vi har inte råd med allt. Vi kan liksom inte investera mer. Då växer statsskulden och då kommer ekonomin krascha liksom. Och det har ju funnits ett blocköverskridande konsensus liksom kring detta i svensk politisk debatt. Så att vi har en hegemonisk eller en helt dominerande föreställning om att vi har inte råd med allt. Och det är klart, vi på Katalys har ju länge försökt förklara varför det här inte stämmer. Men det är rätt logiskt om vi tror att det är så. Okej, vi har inte råd att ge allt åt alla. Vi kan inte göra allt det vi vill. Det liksom föder ju behovet av att liksom börja gradera människor. Vem är förtjänt? Vem är inte förtjänt? Så när Elisabeth Svantesson lägger huvudet på sned och säger, är det verkligen rättvist? Att man från dag ett, så bygger hon ju vidare på liksom den här idén om att vi kan inte göra allt. Vi har inte resurser. Men i själva verket så är det ett politiskt, ekonomiskt, politiskt val som vi redan har gjort.
Ja, nej men absolut. Det är tråkig podd här när vi bara håller med varandra. Men jag tror som du att det finanspolitiska ramverket och den åtstramningspolitik som länge varit gällande i svensk politik. Ja, nej men att den skapar ramar där det liksom ligger helt precis som du är inne på, ligger nära till hands att ställa grupper mot varandra. Samtidigt så skulle jag vara lite försiktig med att tolka liksom högerpopulismen och rasismens framväxt under de senaste 15-20 åren som en liksom direkt reaktion på den åtstramningspolitik som förts. Utan jag tror att det man måste se är att de här rasistiska, främlingsfientliga idéerna, tankefigurerna, konstruktionerna mobiliseras på ett väldigt medvetet sätt. SD har ju under lång tid försökt etablera uppfattningen om att det finns ett direkt motsatsförhållande mellan en generös invandringspolitik och villkoren för Sveriges äldre och pensionärer. Och det är liksom i den traditionen som det här förslaget ligger.
Nej, men nu blir jag ännu tråkigare då för att precisera mig så att det låter som jag håller med dig ännu mer. Men jag tror att man kan tänka att den här strama ekonomiska politiken, den utgör en väldigt så här fertil grund för rasistiska idéer att få fäste. Du nämnde det här innan, Maria. En mer individuellt socialförsäkringssystem så och liksom är det här på något sätt ett steg i den riktningen liksom, hur ska vi tänka kring det?
Ja, men jag tror det, och jag tror att det är det som gör den här reformen så betydelsefull. Som jag ser det så är det finns ju så mycket i Tidöavtalet som i grunden omformat vårt samhälle. Jag kan inte nämna allt, för listan är i stort sett oändlig. Lyssnarna är bekanta. Men jag ser det, och jag har ända sedan Tidöavtalet gjordes offentligt för, snart 4 år sedan, tänkt att det här är en av de mest radikalt systemförändrande reformerna i Tidöavtalet.
Och kvalificeringskravet,
precis. Och det handlar just om det att man liksom förändrar grundarkitekturen i hur det svenska socialförsäkringssystemet fungerar i riktning bort från kollektiva, allmänna trygghetssystem där sådant som sjukersättning, barnbidrag och så vidare betraktas som kollektiva rättigheter som tillfaller alla som lever sina liv här i Sverige, som är bosatta i Sverige, till en ordning där vi får ett tudelat system och en ordning där den enskilda individen måste göra sig förtjänt av ekonomisk trygghet. Och det kan vara intressant att känna till att det här förslaget som då lanserades i och med Tidavtalet och som nu ser ut att bli svensk lagstiftning, att det kommer nog från lite olika håll och kanter, men man kan notera att Timbro för ett antal år sedan, 2020, alltså för 6 år sedan, lanserade en rapport med titeln En rättvis och enkel inkomstförsäkring, där man argumenterade ganska kraftfullt för ett individualiserat inkomstförsäkringssystem, alltså en radikal omläggning av den svenska socialförsäkringspolitiken.
Jag ska bara säga att ett individualiserat system, det innebär ju att varje människa får så mycket försäkring som man har betalt för, på ungefär som en bilförsäkring eller en hemförsäkring.
Ja, men precis. Och det är just det de föreslår. De föreslår en ordning där det dels finns liksom en allmän inkomstförsäkring, ungefär motsvarande det som idag är försörjningsstödet. Och det handlar ju då om kanske 7-8 tusen i månaden, tror jag de räknar med. Ett liksom grundläggande skydd som då är tänkt att se till att man inte står utan tak över huvudet eller svälter, men som knappast räcker för att leva ett liksom värdigt liv. Så modellen som Timbro föreslår är ju då en sån här allmän inkomstförsäkring parat med ett individuellt konto där man istället för som nu att man liksom, att det dras sociala avgifter på lönen, så dras det en individuell avgift också på lönen som kommer in då på ditt egna alldeles personliga konto. Skulle du sen bli sjuk eller få barn, så får du plocka ut pengar från det här kontot. Men det säger sig självt att det här är ett system som skulle skapa väldigt mycket otrygghet för den som aldrig kan förvärvsarbeta, eller den som har låg lön, eller den som blir sjuk och därmed blir beroende av någon typ av offentlig ersättning under en längre tid. I den här modellen som Timbro skisserar så kan man liksom tömma sitt konto och falla tillbaks på den här allmänna inkomstförsäkringen, alltså motsvarigheten till dagens försörjningsstöd.
Jag tror att liksom, hade ett politiskt parti valt att gå fram med det här som sitt främsta vallöfte, så hade man varit körd. Alltså, jag tror inte att den konstruktionen som Timbro föreslår, som de för vissa har liksom varit anhängare av i tid och evighet, liksom, den är ju väldigt svår att vinna stöd för. Men precis som Svantesson så lägger de huvudet på sned i början utav rapporten och säger, är det verkligen rättvist att man dag ett kan få samma välfärd som alla andra? Nej, men när jag läste den här Timbro-rapporten så var det som att okej, det här är vad vi tar ett kliv mot, men regeringen säger inte att detta är vad vi tar ett kliv mot, utan de mobiliserar liksom den här främlingsfientliga idén att komma hit massa människor och snyltar liksom. Men det de skisserar, eller det vi rör oss mot, det är ju faktiskt inte bara ett system som kommer att drabba de som råkar drabbas just nu väldigt hårt, utan det är ju alla människor som råkar bli sjuka eller råkar ut för arbetsskada eller vad det nu kan vara för någonting.
Ja, men absolut. Och där vill jag kanske poängtera att även om det här systemet som nu ser ut att införas enbart skulle drabba de som är nya i Sverige, så är ju det illa nog. Vi har ju länge haft en integrationspolitik som bygger på att på att de som kommit till Sverige som arbetstagare eller som flyktingar förhållandevis snabbt, som jag var inne på tidigare, det är inte så att man omedelbart får tillgång till den svenska välfärden, men förhållandevis snabbt får tillgång till det svenska välfärdssystemet. Och tanken har ju just varit att liksom en solid grund och en god ekonomisk trygghet skapar bättre förutsättningar för integration, vad vi nu lägger i det begreppet. Men precis som du är inne på, så den här reformen, den dels liksom underminerar ju möjligheterna till ekonomisk trygghet och till ett värdigt liv för människor som är nya i landet. Men den innebär också att man inför en annan princip, en individualiserad princip. Och det ligger inte långt bort att tänka sig att när man väl har infört den principen, att man skulle kunna tänkas liksom utvidga den till att också gälla fler grupper. Varför ska vi stanna vid nyanlända? Varför ska vi inte ha någon motsvarande ordning för andra grupper som betraktas som tärande eller som inte bidrar till det offentliga? Så att jag tror att, precis som du säger, så ska man se det som ett steg mot en annan typ av socialpolitisk ordning.
Mer generellt då, för att det här är liksom... Premissen här, så som du beskriver det, är ju att det finns en grundläggande intressekonflikt. Och den går inte längre mellan arbete och kapital, utan det går mellan löntagare som inte råkar komma från Sverige eller nyligen anlänt till Sverige och andra löntagare. Sådär. Och ibland så ser man ju de här argumenten formuleras också från vänster.
Absolut. Ja, nu har ju Socialdemokraterna uttalat sig kritiskt mot just den här reformen, men när den först lanserades, när den här utredningen kom för knappt år sedan, så var man först försiktigt positiv. Det kan vara intressant att känna till.
Jag tänker att det där går ju igen inom ganska många så politikområden, att delar av vänstern verkar ju vilja välja en politisk strategi som bygger på att man ska lyssna på arbetarklassen och det man menar är den vita arbetarklassen, och tillmötesgå de idéer som man antar att den här vita arbetarklassen har, genom att bli lite mer främlingsfientlig, och på det sättet så kan man locka tillbaka väljare från Sverigedemokraterna eller i alla fall stoppa flödet. Men jag menar, det du säger och det jag har tänkt är ju att om vi inte tänker att klass är liksom ett åsiktspaket som vissa människor har, så är ju detta om något en politik som hela den svenska arbetarklassen kommer förlora på.
Ja, och som du sa, högern vill gärna ställa de hårt arbetande, som Elisabeth Svantesson brukar säga, de hårt arbetande, ja, liksom vita svenska industriarbetaren mot arbetslösa, bidragsberoende, icke-självförsörjande. Ja, tidigare regeringen har ju gett oss en hel liksom uppsjö av termer.
Ja, en hel vokabulär.
En hel vokabulär, precis. Och jag tror att det är helt centralt att förstå att arbetarklassen omfattar alla som behöver arbeta för sin överlevnad, vare sig de just nu arbetar eller inte. Och att liksom den breda arbetarklassen har allt att vinna på att solidarisera sig med de som för tillfället, eller för den delen under hela sin livstid, är i behov av offentlig försörjning, de ekonomiska trygghetssystem som vi pratar om här. Att det är en falsk motsättning som målas upp mellan återigen de hårt arbetande och de som inte arbetar. För egentligen har vi alla gemensamma intressen. Vi har alla gemensamma intressen av att det finns en solid, robust välfärd att falla tillbaks på i händelse av sjukdom eller ålder för den delen. Och när man genomför en sån här reform som nu är på gång, som skapar en tudelad ordning och ger svagare rättigheter för en grupp på arbetsmarknaden, så drabbar det i förlängningen alla.
Inte en annan komponent här också att man vill göra Sverige till ett mycket mindre attraktivt land att migrera till?
Jo, det är det man säger. Jag nämnde tidigare att den här reformen på sätt och vis är liksom irrationell och ologisk. Men den där ologiskheten är också på något sätt liksom det snillrika och briljanta i den här reformen. Man har ju pekat ut två övergripande mål. Dels vill man stärka incitamenten att arbeta. Dels vill man minska tilldragningsfaktorerna, som det kallas. Och de här olika målen, när det ena visar sig inte gälla, så kan man alltid peka på det andra på något sätt. Så att hur man än försöker angripa den här reformen, så finns det liksom ett argument. Jag tänker att just det här argumentet att minska tilldragningsfaktorerna, det är ju egentligen ett klassiskt sån här race to the bottom typ av argument. Alltså, hur ska vi minska invandringen till Sverige? Jo, men genom att göra Sverige till ett sämre land på olika sätt och vis. Att försämra de sociala trygghetssystemen, allt vad mer man vill göra. Och det kan ju knappast vara en politik som, ja, det gynnar ju helt uppenbart inte oss som bor här heller. Jag kan kanske också nämna att den här föreställningen som finns om att ett generöst välfärdssystem lockar till sig migranter av olika slag. Det finns egentligen ganska lite stöd i forskningen för att det faktiskt skulle vara så. Det är förstås en knepig sak att utreda, och orsakssamband är väl inte alltid helt tydliga, men det man kan konstatera är att liksom forskningen ger ett svagt och tvetydigt liksom stöd för den grundläggande idén. Så ja, jag ger helt enkelt inte så mycket för det argument.
Nej, och det är väl samma sen om man tittar på forskningen som handlar om hur människor påverkas. Jag menar, vi har ju nu haft en politik som systematiskt gjort svenska välfärdssystem mindre generösa på ungefär 3 decennier. Så kraftig sänkning av hur mycket resurser vi lägger på de här grupperna. Och arbetslösheten har inte försvunnit. Människor har inte bara kunnat gå ut och liksom skaffa ett jobb. För det finns inte så många jobb. Vi har jättehög arbetslöshet. Men däremot så kan man retoriskt förskjuta och förflytta ansvaret och liksom driva en kil mellan olika segment i löntagarkollektivet, eller mellan de som råkar vara sjuka och de som arbetar, och de som är arbetslösa och de som arbetar. Jag känner mig att vi har gjort en liten djupdykning här.
Mm.
Det kommer bli läge för fler djupdykningar. Har du något mer du känner att du vill säga innan vi rundar av?
Nej, vet du vad? Jag tror att vi har täckt in det mesta. Kanske ett litet tillägg skulle kanske kunna vara, okej, nu blir det lite tekniskt här,
ja,
men jag nämnde tidigare att den tidigare regeringen har infört inkomstkrav i en rad, egentligen för alla som flyttar till Sverige på grund av arbete. Och det här hör vi om varje vecka. Vissa kommuner har tvingats säga upp, typ en fjärdedel av sin personal inom omsorgen för att de inte når upp till det här lönekravet. Det ställer till en massa besvär runt om i landet, och inte minst inom den kommunala sektorn. Till och från så har det diskuterats olika typer av undantag från det här lönekravet. Och man kan fråga sig om inte just de grupper man vill undantaga, alltså de personer som vi är helt beroende av för att den svenska välfärden ska gå runt, och för den delen för att den svenska industrin, skogsnäringen och så vidare ska fungera. Man kan fråga sig om inte just de grupperna, alltså grupper som regeringen säger sig värna, hårt arbetande människor, om inte de är just bland de grupper som kommer träffas av det här förslaget. Lite teknisk poäng, men jag tänkte att jag ville lyfta fram det En ytterligare sak som man kanske kan tillägga, som vi inte har pratat så jättemycket om, är risken för övervältringar mellan det statliga socialförsäkringssystemet och det kommunala försörjningsstödet. När man först skissade på den här reformen så ville man också inkludera försörjningsstödet och alltså införa kvalificeringskrav också för det. Det fick man backa på, för det visade sig vara komplicerat, ogörligt i stort sett. Så den reform som nu är på gång innefattar inte försörjningsstödet, vilket då kan få som konsekvens att de människor som utestängs från de liksom mer robusta och ändamålsenliga socialförsäkringarna istället hamnar i försörjningsstödet. Och det är förstås ett problem för de kommuner som får bära den kostnaden. Men det är framför allt ett problem för den enskilda. Vi vet att försörjningsstödet är, ja, för det första inte tillräckligt för att leva ett gott, fullvärdigt liv. Köpa ny vinterjacka när det är dags för det, eller vad det nu kan handla om. Men också att det är väldigt integritetskränkande och krångligt, komplicerat att söka försörjningsstöd. Så ja, det är väl ett litet tillägg kanske. Blir det väldigt tekniskt här på slutet.
Man ska inte be om ursäkt för att det blir tekniskt. Det är ju liksom när människors, när stödet försvinner för människor men behoven blir kvar, så, ja, så handlar det om att då flyttas kostnaden vidare, och ganska ofta då till människor som får ett jävligt liv som ett resultat av detta, men ibland till andra välfärdssystem. Och det tar vi väldigt sällan med i liksom beräkningen när vi jagar nedskärningar och effektiviseringar. Allt detta har väl ändå med katalysslogan att ekonomi är politik och inget annat att göra. Så vi avslutar med det, och tack för att du kom hit, Maria.
Tusen tack, Niklas.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.